Så vinner alla på att jobba som jämlikar. Ja, mångfald och lönsamhet, det hänger ihop. Det visar faktiskt flera studier. Och med bara en liten ökning av mångfald i en ledningsgrupp så ökar intäkterna. Och med jämställda styrelser och ledningsgrupper, ja, då ökar lönsamheten. Men det går ändå riktigt trögt med både mångfald i allmänhet och jämställdhet i synnerhet. Och under pandemin, då stannade den jämställdhetsutveckling som handlar om kvinnor i vd-poster och i styrelse i börsbolag av. Så om det nu är så bra och lönsamt med både mångfald och jämställdhet, varför går det så trögt? Och vad ska vi göra? Det ska vi prata om idag. Och det gör vi i podden Health for Wealth. I snart 7 år, i 7 år ungefär tror jag, så har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra och prestera bra, då behöver vi kunna ha goda samarbeten, rätt resurser på plats, ha handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden, då tar vi hjälp av gäster och tar ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag poddar tillsammans med Boel Stier. Jag driver organisationen Oxigroup och Boel är copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka så delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. Till dig som är chef, ledare, HR och medarbetare eller som vill bli det. Och idag så känns det väldigt roligt att äntligen få säga välkommen till min bland annat Oxigroup-kollega Urban Björn. Och du är ju i grunden ekonom. Du har lång erfarenhet från investment banking. Du har varit affärschef och jobbat med corporate banking. Och du bytte sen till att bli HR-chef. Och senare Head of Diversity and Inclusion på en av Nordens största banker. Men sen blev du konsult och nu är du ute och hjälper massor av företag. Och vad kallar du dig nu?
Ja, men hej och tack. Det ska vara jätteroligt att få prata med dig, Annie. Ja, vad jag kallar mig. Alltså, konsult känns lite så här. Jag är ju väldigt ny i den här rollen. Så att, mer att jag kanske hjälper företag att förstå alla fördelar med att ha en högre jämställdhet och ett större fokus på mångfald utifrån affärsnyttan. Det är väl det som har blivit min grej lite grann, att jag försöker se det utifrån att det här kommer att bli bättre affärer för ett företag i första hand. Och sen kommer det massa andra bra bieffekter. Så tänker jag.
Mm. Och jag har ju äran att få jobba med dig och skulle vilja beskriva dig just som en liksom möjliggörare för den här förändringen och också hjälpa människor. Och det vet jag att vi har pratat om och kommer prata om, att man kan få jobbiga och trevliga insikter när man jobbar med de här frågorna. Men jag tänkte lite på det här bytet från investment banking till HR. Jag vågar påstå att det inte är ett jättevanligt byte kanske att göra det. Varför gjorde du det? Och jag vet också att det var en del höjda ögonbryn när du gjorde det bytet. Berätta.
Ja, alltså det var ju ett väldigt ovanligt byte. För det första är det väldigt ovanligt med män som jobbar inom HR, kan jag säga. Bara det är ju liksom ett byte i sig då. Sen att ha jobbat med affärsverksamhet och helt andra liksom, vad ska jag säga, en helt annan arbetsmiljö. För mig var det väldigt så här, successivt blev jag mer och mer intresserad av ledarskap, träning, utbildning och så vidare. Och så, ja, mer intresserad av människor helt enkelt. Och det där förde mig i den riktningen och till slut så hamnar man ju på HR, brukar jag säga, om man gillar att jobba med människor. Men det är ju som du säger, jag brukar berätta en historia, men det var faktiskt en kollega där på den banken som undrade om jag hade gjort något dumt. Mm. För hur kunde jag hamna där på HR liksom, utifrån att jag hade jobbat med helt andra saker tidigare. Men det där handlar ju bara om våra stereotyper, hur vi är så otroligt duktiga på att sätta människor i olika fack och sen är det svårt att ta sig därifrån faktiskt. Så där hamnade ju jag i den situationen. Men det var ju helt självvalt, vill jag bara understryka, och jag har aldrig ångrat det. Jag tycker att jag hade ändå en bra, alltså det jag hade med mig då i bagaget så att säga in i det var ju att jag visste liksom hur man kunde jobba med affärsnyttan utifrån det här. Mm. För nu hade jag båda delarna då, och det är väl det jag kan tycka då, det var det som fick mig att ta steget och börja hjälpa andra företag med detta också, att man saknar ibland rätt why liksom, varför man ska göra det här. Alltså Det finns ju företag som gör mycket inom jämställdhet och mångfald, men min första fråga till ledningsgruppen är ofta liksom, varför ska ni göra det här? Mm. Varför ska ni sitta här i 3 timmar i workshop med mig? Ni har ju massa viktiga grejer att göra, ni är säkert högbetalda också, så ska ni ta hit mig som kostar pengar. Varför ska ni göra det? Och det kommer inte sådär jättesnabbt några liksom tydliga svar, utan man får tänka efter lite där. Och det är väl det som jag tycker att man behöver komma till insikt med, och sen då kan man börja göra saker och ting.
Det där är ju så intressant. Jag tänker att, och det här vet vi också från studier, att man vet ju att det politiskt korrekta och moderna är ju att säga att de här frågorna är viktiga, och sen är det ett jättestort gap kring vad man faktiskt gör. Och jag tänker, det där är ju en jätteintressant fråga, att vad är ert varför? Liksom, att, är det någon som vågar säga så här, ja, helt ärligt, vi vet att vi måste, för vi måste. Men sen, jag tänker, när du har fått jobba med dem ett tag, så kanske det här why-et, hoppsan, vi inser att det här är liksom helt affärskritiskt och för att kunna leva enligt våra liksom värderingar. Men jag är lite nyfiken på, vad var du tvungen att lära dig när du gick in och jobbade inom HR?
Ja, men jag är ju inte beteendevetare från början, utan jag är ekonom. Jag fick, alltså jag läste otroligt mycket på egen hand, beteendevetenskap, neuropsykologi och såna här saker, utan att jag gick någon liksom riktig utbildning. Så jag fick, och sen förstås genusvetenskap och allt sånt här också. Jag brukar säga, jag gjorde en ganska lång ordlista faktiskt också när jag började jobba med det här. Mm. För det är en sak som hindrar oss att får de här nödvändiga insikterna, det är att vi inte riktigt vågar heller prata om de här frågorna, för det är ju ett minfält det här området.
Ja, det
och det är oerhört känsligt och riskfyllt att uttrycka sig fel och icke korrekt och så vidare, och det där kan jag ju ha massa exempel på, att det är ju knappt man vet från vecka till vecka vad som är riktigt korrekt.
Ja.
Så att det där försöker jag ofta liksom ta bort den där liksom oron för det, och istället prata om att det är inte det som är det viktiga, om vi liksom uttrycker oss korrekt och så vidare, utan här handlar det mer om att man ska förstå varför. Varför är det här viktigt? Varför kommer alla att få det bättre, inte bara på jobbet faktiskt, om man lägger detta lite högre på sin egen to-do-list? För det är också en sån här grej som jag känner att man... Alltså jag har ju varit med om sådana här jämställdhetsutbildningar tidigare och så vidare. Och det var alltid några som skolkade förstås, för att de fattade inte att det var för deras egen skull. Mm. Utan de trodde det var för någon annans skull de gick dit.
Mm.
Och då blir det också svårt att få folk att engagera sig och vara de som driver.
Mm. Och jag tänker också, vi ska inte djupa i det, men jag tycker det är så intressant. Vi vet att vi har många HR som lyssnar. Och om vi tittar på vad vi behöver för att driva framgångsrika affärer idag, så är det ju precis det där som du fick nörda ner dig lite grann i för att klara av att jobba inom HR. Alltså förståelsen av hur människan fungerar. Men ändå så är det liksom affären, det är liksom när du var inom investment banking. Liksom. Men förståelsen för människorna är ju det affärskritiska, och vi ser ju ett skifte i förståelse, men det är, och liksom respekt och roll och impact där. Men det är ju en av HR:s stora knäckfrågor, att få vara med på riktigt liksom i förarsätet. Och i många organisationer nu så är man det, men det finns fortfarande alltså så mycket att göra. Och jag tänker också att, apropå det här med begrepp, för det kan jag också känna att jag, nej men gud, säger jag fel ord nu så. Och då tänker jag att det kanske är många som tycker att det är självklart med vad vissa saker är. Men vi pratar om jämställdhet och mångfald. Och skulle du kunna definiera vad är, liksom, vi börjar med mångfald, vad är det?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, men det där är jätteintressant. Frågar man människor vad mångfald är, så är det inte ovanligt att man nöjer sig med nationalitet och hudfärg. Mm. Och så känner man att det där är väl mångfald.
Mm.
Men alltså mångfald är allt. Alla typer av variationer i egenskaper som tillför saker och ting i en grupp. Mm. Alltså mångfald är introvert, extrovert. Mångfald är lång erfarenhet, kort erfarenhet av ett jobb.
Mm.
Mångfald är så mycket mer. Och sen kan man då fråga sig vilken mångfald är som bidrar då? Ja, då brukar jag säga så här, ja. Eller ibland frågar folk så här, ja men är all mångfald bra då? Ja, alltså olika perspektiv, det är det vi pratar om med mångfald. Och det vet vi ju, olika perspektiv kommer att tillföra innovationskraft och kreativitet och så vidare.
Mm.
Men det är klart att vi kan inte liksom ha... Vi kan inte ha folk som är olika på det sättet att man går utanför företagets värderingar. Där är det liksom värderingarnas kärna som bestämmer vilka olikheter som kommer att bidra här.
Mm.
Men i övrigt då så är det ju, ja. Men det är som du säger, mångfald är ett begrepp som jag tycker är lite så här, ja, det är faktiskt få som förstår att det är faktiskt allting som gör att vi är olika och hur vi också kan bidra med de olikheterna då i en grupp då.
Mm. Och där tänker jag att man...
Men sen så har du jämställdhet också. Ja. Och jämställdhet är ju också en sån här, ja, jämställdhet och jämlikhet. Frågar man människor på stan, vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet? Så är det få som vet att jämlikhet är alla och jämställdhet är bara män, kvinnor.
Mm.
Och sådana här saker är klart att, ja, det är väl bra att ha lite koll på kanske.
Ja, så jämlikhet, alla. Ja, och jämställdhet, det är mellan kvinnor och män. Och vi släpper det här avsnittet dagen efter internationella kvinnodagen, vilket kändes väldigt, väldigt väl tajmat. Och vi, som sagt, jag hänvisade till några, eller jag sa inte vilka studier det var, men det kan vi länka till från det här avsnittet. Men det finns många studier. Och jag tänker bara ett exempel, det är ju det här med mångfald, att ganska många organisationer har ju kunder och man vill ha många kunder, så kunderna är mångfaldsrepresenterade på många sätt, och då är det ju väldigt värdefullt att ha många perspektiv i organisationen. Men det finns ju fler affärsargument som jag tänker att just en sån här kanske ledningsgrupp eller ledare behöver höra för att stärka sitt why. Liksom. Vilka brukar du tycka är viktiga att föra fram?
Nej, men det är ju precis som du säger, det här med att spegla sin kundbas, det kan ju vara ett jätteviktigt varför man ska hålla på med det här. Det finns ju många organisationer som behöver det av olika anledningar, och är vi liksom 22% i Sverige som kallas utrikesfödda, det är klart att då har man ganska långt upp för att spegla den typen av kundgrupper och målgrupper då. Så det kan ju vara sen blir det ju indirekt affärsmässigt då. Men det viktigaste återigen, det är det här att man kommer åt det här med att olika grupper, team som har liksom, som inte har så mycket homogenitet, utan där finns det liksom olika utbildningar, olika ålder, kön, man kan tillföra introverta, extroverta. Så det är klart att de grupperna vet vi presterar bättre, så bara det att vi får grupper som innehåller en större mångfald kommer att leda till att vi får bättre affärer. Men sen är det ju så att bara tillföra mångfald kommer ju liksom inte per automatik att innebära att vi gör bättre affärer, utan då skulle jag vilja föra in det här med inkludering där, så att man förstår den viktiga parametern. För det finns ju företag som har en jättestor mångfald, massa olika nationaliteter och människor som är olika och så vidare, men de har hamnat på de lägsta arbetsuppgifterna längst ner i hierarkin, enkla arbetsuppgifter oftast, och har inte tillåtits att ta plats i ledningsgrupper och projektgrupper och så vidare. Och där får man ju ingen nytta av den innovationskraften som man egentligen vill åt då, för den gör ju mest nytta längre upp i organisationen. Så där får man jobba med inkludering, och där handlar det ju om att ta bort trösklar och hinder och barriärer för olika människor att kunna också ta sig vidare. Och det där tror jag är väl den utmaningen som många svenska företag står inför nu då. För att nu har man jobbat ganska mycket med mångfald. Man behöver också mångfald, man förstår varför och så. Men sen måste man ju se till att vi inte har liksom någonting som gör att det är svårt för vissa grupper att nå uppåt. Mm. Så det är väl det tycker jag är den största. Och sen när man pratar om, ja, varför ska man... Ja, men en sak är ju faktiskt att vi behöver bli attraktivare som arbetsgivare. Vi kan inte ha liksom en arbetsplats där det bara är en väldigt smal entrédörr, om man säger så. Där bara några få kan känna sig hemma och få vara sig själva. Och då kommer vi in på det här med tillhörighet och så vidare. Då.
Mm. Och jag tänker på hur våra stackars hjärnor funkar. Och det är ju så att jag tänker också, man brukar säga, när man har sovit dåligt blir man mer stereotyp. Alltså det kräver en ganska hög liksom förmåga. Alltså det är ju mycket enklare att välja någon som är precis som jag. Det är mycket lättare att förstå hur den personen fungerar. Så att det här kräver ju liksom på något sätt kognitiv överkapacitet. Alltså vi måste förstå att det här... Lars kommer välja Lars, liksom. Och om alla är Lars i ledningsgruppen, då blir det fler Lars. Det kommer liksom krävas lite mer för att orka. För det är ju lite, liksom, vad ska man säga, det är fel ord att säga, jobbigare. Men det tar lite längre tid att ta in flera perspektiv. Det går ju snabbare att bara köra på i samma hjulspår. Så det här måste man ju skapa. Vi ska också podda om rekrytering och just fördomsfri rekrytering. Att... det liksom kan vara hopplöst att ha människor som ska sålla, för att vi är inte speciellt rationella, utan vi behöver ju kanske sätta det här i system och verkligen, men det som du och hjälper till med, får den här förståelsen. För att det här kommer inte vara jättelätt att uppnå.
Nej, men det tror jag man ska vara väldigt tydlig med. Det mesta av det här att få en arbetsplats och bli mer... inkluderande och att man känner tillhörighet och också har den ambitionen att jag ska se till att jag har en grupp här där alla inte tycker lika, till exempel. Jag ser fram emot att ha någon som har en annan åsikt än mig, chefer som säger det och så vidare. Det är ju inte lätt. Det tror jag man liksom, man får inte gå in i det och säga att ja, det är väl inget svårt, kom igen nu, du kan väl anställa någon som är lite mer olik dig och som gruppen kanske kommer att ha lite konflikter med och det blir friktioner. Ja. Nej, det är inte lätt, men det kommer att bli bra.
Det kommer, bli bra.
Det kommer att bli bra, men man ska också vara medveten om att det finns ju studier som visar att på kort sikt så är det inte säkert att du får ut så mycket fördelar faktiskt, men de kommer sen på lång sikt då. Så på kort sikt att anställa personer som är lite olika och har olika bakgrund och synpunkter och så vidare. Det kommer att bli liksom en inkörningsperiod där du inte ser liksom de här effekterna då, de positiva. Men sen kommer de då.
Mm.
Men jag tycker inte man ska hymla med det här är svårt. Mm. Det här är jättesvårt. Och som chef och ledare så brukar jag säga, ja, du har ju lite mer betalt för att du är chef också, så du ska ju göra svåra saker. Alltså det är ju inte så att det ska vara lätt heller att vara chef. Det kanske man också ska vara lite tydlig med.
Nej, precis. Och då kan man tycka att det ska vara lätt med vissa saker, men just det här är en liksom positiv utmaning. Jag tänker att det spelar an på så mycket annat i livet som ofta är jobbigt på kort sikt men bra på lång sikt. Men jag tror det är väldigt viktigt att förmedla det, att det kommer vara jobbigt på kort sikt. Kan inte, du har ju världens bästa metafor för det här med att när man är inkluderad och när man får tillhöra, som jag tycker är så viktigt också, att vi kan ju rekrytera in, men det betyder ju inte att jag känner mig hemma i organisationen. Det har med dans att göra. Kan inte du dra den, för den är så bra?
Ja, ja, med dans ju. Ja, men hela den här, det är ju, om man börjar i mångfalden så handlar det ju om att man blir bjuden till festen, brukar man säga. Alltså, jag får vara med. Det är ju mångfald då. Men sen handlar det om att någon kanske frågar om du vill dansa. Då blir man inkluderad. Och den sista delen då, när man har nått riktigt långt då, det är ju när man kan dansa som om ingen tittar på. Det vill säga att du kan få vara helt dig själv på jobbet. Du behöver inte göra det till för att passa in. Och då hamnar vi i det här som är psykologisk trygghet, tror jag faktiskt. Tillhörighet och psykologisk trygghet är mycket lika med strecken.
Jag kan varmt rekommendera vårt Oxytalk senaste, där du var med och vi just pratade om det här. Och jag tänker att man kan reflektera över den känslan. Man kanske är en av de här som, jag kan ju typ ställa mig upp och dansa. Men är jag en sån person så har jag en otroligt viktig roll i att vara lyhörd för människor omkring mig i organisationen som kanske är inbjudna till festen, för det har vi bestämt att vi ska göra, men som ingen pratar med och därför inte kommer att få ut sin fulla potential. Alltså dansa som att typ ingen ser. Ja, jättebra. Vad brukar det vara för poletter som ramlar ner när du jobbar? Du brukar ju köra såna här workshops bland annat. Och vad är det för insikter man får ofta?
Ja, men jag tror att mycket rör sig kring unconscious bias-temat. Liksom. Det här med att vi har en hjärna som ställer till det för oss ibland och som vi inte riktigt kan lita på i alla lägen och som vi måste utmana. Och som vi måste också vi måste lära oss det här med våra fördomar och stereotyper och allt som vi har liksom lagrat här uppe. Och det går inte liksom att bara radera bort det, utan det handlar om att hitta knep att komma runt det. Mm. Ett knep är ju faktiskt att man frågar någon annan om råd. Det är ju så enkelt att man har någon annan som känner till att vi har unconscious bias och att vi liksom gör saker och ting omedvetet. Och någon också ser till att uppmärksamma en på det när man hamnar i de situationerna. Mm. Så det är ju ett knep att se till att det finns flera inom en ledningsgrupp eller inom ett team som känner till det och som kan uppmärksamma en på. Mm. Så det är ju en sak. Men sen så tror jag att man, alltså det är ju så, vi måste ju förstå att vi har fördomar och att vi har saker och ting som styr oss i en annan riktning. Ta bara det här, ja men ta det här med kvotering till exempel.
Mm.
Alltså det är ju jättekonstigt kan jag tycka idag att liksom intelligenta personer som uttalar sig i media och så vidare påstår att vi idag har en meritokrati, det vill säga att vi bara går på kompetens till 100%. Mm. Alltså då har man ju inte förstått någonting utav kognitiv bias. Det är klart att vi inte har det.
Mm.
Det är klart att vi alla har lagrat saker och ting upp i hjärnan som gör att vi hela tiden går åt ett annat håll lite grann. Vilket behöver vägas upp då med medvetenhet då. Så vi går ju inte bara efter kompetenser då. Och därför är det så lite så här frustrerande för mig när jag hör någon som uttalar sig att ja, nu är det så mycket inkludering så att nu kommer vi snart inte gå på kompetens. Och då tar man ju sig bara för pannan. Nej, ja. Men vi gör ju inte det idag.
Nej.
Vi måste ju bli medvetna om varför det ser ut så här. Och då kommer jag tillbaka till det du inledde, varför det går så långsamt.
Mm.
Och det beror ju på att vi inte riktigt är så medvetna om allt sånt här som vi gör omedvetet.
Mm. Och det handlar mycket om att jag tänkte så här, nej men jag har inga fördomar, utan det handlar snarare om att jag har fördomar och jag vet 17 om jag vet vilka jag har. Det måste jag verkligen ta reda på. För att är jag VD Lars eller Anders eller vad, så tänker jag att nej, men vi har en meritokratisk struktur här för att ta in människor. Så förstår jag att nej, det kanske vi har till viss del, men nej, du menar att det har vi inte fullt ut, utan vi påstår det. Och det är därför man då är emot kvotering, för det skulle då säga att vi går emot det meritokratiska, men det har vi egentligen då, om jag förstår dig rätt, det är redan inte i system som vi tror att det är.
Nej, det är ju det. Vi tror ju att vi går på kompetens fullt ut idag. Men det är ju bara att titta, då hade det inte sett ut så som det gör om vi hade gått på kompetens. Liksom. Så alla skevheter i liksom, samhället och hur kvinnor, utrikesfödda, andra grupper inte har fått samma chans då. Det beror ju på att vi har liksom, ett problem med det vi har lagrat upp i hjärnan. Allt ifrån att killar tar mer risker, är mer prestationsinriktade och så vidare. Alltså det finns väldigt lite forskning som stöttar såna här saker. Liksom. Men ändå så slänger vi oss med det där då. Ja. Som en ursäkt mer nästan skulle jag vilja säga då.
Mm.
Och kvotering blir ju då tyvärr då det som det hela slutar med om vi inte liksom, om vi inte blir bättre på det här att fundera på vad våran omedvetna del i hjärnan ställer till det för oss. Mm. För då behöver vi aldrig komma till kvotering. Det är ju det som är så fint. Vi behöver aldrig komma dit, för kvotering är ju någonting som liksom, det ska man ju använda som en sista utväg helt enkelt, en sista livlina om inget annat funkar.
Nej.
Då måste man gå dit. Men det finns ju så mycket annat att göra innan det.
Ja. Och då, hur blir man med? För jag tänker precis att det här är ju, det går undan. Och här är en som på pappret ser bra ut. Men vi vet att sen, nej, men vi dras åt ett icke-meritokratiskt sätt. Hur blir man medveten om de här? Har alla för det första lätt att förstå att man har bias? Det låter som en resa i sig. Att jag måste förstå att det har vi allihopa. Vi har alla fördomar.
Alltså det känner inte jag är någon stor så här liksom, behövs inte någon övertalningskampanj, utan det räcker att visa lite studier och exempel så fattar alla det här. Och sen så tror jag att man också när man pratar ihop sig lite grann med kollegor i grupp så inser man liksom att det är mycket man inte känner till om hur min hjärna faktiskt liksom uppträder och fungerar då. Så det tror jag absolut. Det handlar nog mer om det här med hur man kan bygga in signalsystem kanske i olika processer i ett företag då som gör att man hela tiden blir uppmärksammad på det här då.
Mm.
Det finns ju företag som har, ja men till exempel när man har lönesamtal, så finns det liksom en liten så här checkrad som står liksom, ja, har du nu satt den här lönen utifrån att du är medveten om att du också har fördomar kring det här och det här, ja men du vet. Så bara att man får liksom en varningsklocka som ringer, just det, nu ska jag tänka på det här, ja.
Mm.
Rekrytering som du pratade om, alltså där behöver man ju framförallt att ta hjälp och inte ha, alltså inte sköta rekryteringsprocesser helt själv till exempel. Och för att få en riktigt bra liksom så här second opinion så ska du plocka in någon annan person som är olik dig själv som också får intervjua den här personen.
Mm.
Så att du inte får den här liksom liking bias-effekten som är otroligt vanlig. Mm. Och som jag tror att man har svårt att värja sig mot. Man ser inte riktigt att jag har gjort en bedömning av den här personen utifrån att den är väldigt lik mig själv. Och därför så kommer jag att ge den här personen lite mer fördelar. Men den tankebanan gör man inte själv. Det måste man få hjälp med.
Precis, det låter som att vi behöver faktiskt strukturstöd för det här. Och liksom, ja, kanske policies, men just att ja, men lita inte på hjärnan. Utan för den måste ju för sig någonstans skapa de här strukturerna. När den är lugn och samlad och vi är medvetna om våra bias, då skapar vi strukturen. Så att när vi är där och är på väg att frångå det, så har vi liksom lite hjälp. Jag var med på ett frukostevent igår faktiskt, där det var bara kvinnor. Och det var jättemycket fokus på att kvinnor ska peppa varandra. Och jag brukar liksom lite, om jag tänker så här, att här är vi utanför rummet och pratar med varandra. Och vi ska peppa varandra och knacka på. Och när dörren öppnas så ska vi liksom knuffa in varandra liksom och kom igen, ta det här. Men jag tänker ju så otroligt mycket på männen som är innanför dörren som behöver öppna dörren och säga välkomna in. Men sen påstås det ju mycket att om man tittar på en ansökan till exempel och vilka kriterier man ska uppfylla. Så nu generaliserar jag jättehårt här, men säg att man ska uppfylla 10 kriterier. Och då uppfyller kanske en kvinna 8 och bara, nej men jag har inte de 2 sista. Så jag söker inte. Och så en man säger så här, ja men 5 av de där är ju stenkoll på. Jag söker. Och det här, vad kan man göra åt det då? Har du några tankar kring det?
Ja men det där var jag, det upplevde jag väldigt mycket faktiskt när jag var HR-chef i ett par år där. Att jag skulle vilja säga 9 av 10 så funderar kvinnorna på kanske skicka in en ansökan. Killar 3 av 10 så är det mitt jobb.
Mm, det
finns det ju studier som visar det. Ja. Så det är inte bara att du generaliserar. Utan det blir ju en generalisering. Det är ju såklart inte så för alla. Men det finns liksom studier som visar att där finns en skillnad. Och det, bara för liksom, det är ju inte så att det är en biologisk skillnad. Utan det är ju så vi har blivit liksom uppfostrade. Under våran uppväxt. Så vi föds så liksom inte med den där dåliga självförtroendet. utan det blir så under tiden.
Ja.
Och då får man hjälpa till, tänker jag. Då får man pusha lite. Jag skickade mejl till tjejer och kvinnor som jag såg liksom borde söka jobb när jag var HR-chef och undrade varför de inte hade sökt. Det här är ju ditt jobb liksom. Jaha, säger du det? Ja. En grej som man faktiskt konkret kan göra, det har jag läst lite grann, det finns studier som visar att om man lägger sista ansökning, om man nu vill ha fler kvinnor som söker till ett jobb till exempel, om det var det vi pratade om nu, då kan man till exempel lägga sista ansökningsdag en måndag istället för fredagen innan helgen.
Right.
Då får man fler kvinnor som söker.
Mm.
Därför att då har man tittat på det att kvinnor behöver kanske den där extra helgen för att liksom ta det där beslutet att skicka in sin ansökan och behöver tänka lite till då.
Mm.
Och jag tänker att de som rekryterar sitter ju oftast inte och tittar igenom den här ansökningen på helgen, så det kostar ju ingenting att lägga sista ansökningsdag på måndag istället. Så det är ett enkelt
knep. Enkel grej, ja. Och sen göra som du gjorde, att om jag är en manlig chef, eller kvinnlig för den, lika viktigt att liksom peppa och liksom utmana lite. För att jag tänker, vi vet alla att vi ska vara i lärande. Det betyder inte att jag till exempel skulle söka jobb som civilingenjör, som är civilekonom på något sätt. Men när det ligger sådär liksom nära mitt scope, så man pratar ju också om att liksom hire liksom rätt personlighet, och sen så kan man lära sig rollen, att vi behöver, Jag önskar att alla inte tappade det där självförtroendet från födseln eftersom det inte är biologiskt. Men om det nu är så att vi har en viktig roll att stötta varandra och som chefer och ledare vara uppmärksamma på att vi kanske måste pinpointa och uppmuntra kvinnorna. För att, som du säger, det är klart att jag har inte satt mig in jättemycket i liksom kvotering, vad det finns för studier på det och sådär. Men magkänslan säger ju att vad häftigt det vore om, jag tror att det var på Microsoft, det var någon högt uppsatt tjänst och så. Hur kom de tillbaka rekryterarna och bara, nej men det är bara män. Och då har ni inte letat tillräckligt bra. Ut och leta igen liksom. Och att vi skulle, alltså det är ju liksom, ja, vi behöver jobba på alla fronter med det här, tänker jag. Alla behöver göra sitt.
Ja, absolut. Och sen tycker jag att det är viktigt att liksom, vi har inte kvotering i Sverige, vill jag bara tala om.
Nej,
alltså,
nej,
precis. För de som tror det.
Nej.
Alltså det är faktiskt förbjudet, det är olagligt att liksom ta någon som har en sämre liksom, meritlista eller erfarenhet för någon annan. Vi kan göra positiv särbehandling, men då har ju båda två sökande exakt samma. Då ligger de på exakt samma nivå. Exakt. Och hur ofta sker det? Jag vet inte ens om det kan användas knappt.
Nej. Jag tänkte någonting som vi gärna vill höra. Det är ju någon organisation, anonym eller som du vill nämna. Där du ser att men här har man inte bara jobbat med det här pliktskyldigast. Liksom, och det står fint på någon hemsida. Utan man har faktiskt jobbat med det på riktigt. Och det har fått effekt i organisationen. Vad kan du inspirera med där?
Jo, men det tycker jag att det finns. I svenska företag finns det ju flera stycken som, ja men alltså, jag kan inte säga något som gör allt bra, men de gör perfekt. Några saker liksom var och en för sig då. Nej men Afry tycker jag är ett bra företag som jag gärna lyfter fram. De har ju förstås en väldigt tydlig, liksom, de behöver många ingenjörer, de behöver också titta liksom, utanför Sverige och titta på andra människor som har liksom, en erfarenhet av de här sakerna som det är en brist på då. Så de har ju tvingats också titta mer på mångfald utifrån det. Mm. Men de har också, som jag tycker är väldigt bra, de har ju man mäter hur inkluderande chefer är på den arbetsplatsen och också kopplat det hur de skårar det till ett belöningssystem faktiskt. Det har jag inte sett så många andra företag som gör det. Ju mer inkluderande människa som chef, desto mer så får man i plånboken vid lönen på något sätt. Det finns en koppling där i alla fall. Det tycker jag är väldigt så här. För att mäta inkludering, det kan man nästan bara göra via medarbetarenkäter då, än så länge. Det kanske, man kanske kommer fram till något annat så småningom. Men sen tycker jag också att företag som Ahlsell tycker jag gör en bra grej. En del företag har mångfaldsambassadörer eller ambassadörer som ska driva de här frågorna då utifrån att de har ett annat jobb också förstås på företaget då. Det är oftast någon som räcker upp handen, kanske någon ung person i företaget och så vidare och som sen ska försöka liksom övertyga alla andra om det här då. Där har man istället utsett 12 stycken chefer på ganska hög nivå i Sverige som är ambassadörer inom diversity and inclusion.
Underbar.
Och det ger ju betydligt bättre effekt tror jag. Jag tror ändå att som chef och ledare så har man lite mer liksom, den positionen gör att man kan driva det här lite bättre. Då.
Tone from the top, som man säger. Ja, ja. Nej, men det är kul. Jag tänker just på det att det som mäts följs upp och mäts det liksom kopplat till det som ändå styr i vinstdrivande företag så att det faktiskt kopplas till ersättning. Det är en ganska tydlig signal att det här inte, för det kan ju vara någonting som man mäter men det har liksom ingen resultatpåverkan och då blir det ju inte det som blir liksom prio. Ja, vad intressant. Jag tänker om man lyssnar på det här, det är så härligt för våra lyssnare har alla typer av roller. Men alla, nej jag ska inte säga alla, men många är i en organisation där vi vet att det här är viktigt. Så att oavsett vilken roll jag har, vad är liksom medskick till, vad är det man behöver göra för att dra igång det här arbetet? Vilken medvetenhet eller motivation behöver man fylla på?
Nej, men jag tror att man, är man chef och ledare så tror jag att man behöver fundera lite grann över, om jag brukar vara lite så här provocerande, om du ska fortsätta vara chef och ledare så ja, om du inte får in det här med mångfald, inkludering och jämställdhet så i ditt ledarskap, så kommer det bli svårt för dig att vara chef framöver.
Mm.
Då får du kanske fundera på att göra något annat. Alltså lite så man måste tänka. Mm. Och så måste man vända sig lite grann inåt. Vad kan jag göra utifrån mitt ledarskap? Inte vad HR kan göra eller någon annan organisation eller någon annan del i företaget, utan vad kan jag själv göra?
Mm.
Och bestämma sig för det lite grann. Det här är det jag ska göra. Så här ska jag förändra mitt sätt att leda, och det här ska jag jobba mer med och så vidare. Så det är absolut ett sätt. Och det tycker jag gäller alla medarbetare också faktiskt.
Just det.
Hur kan jag hjälpa till på mitt sätt?
Ja.
Och jag menar, alla kan vara någon som till exempel säger ifrån och säger stopp när saker och ting händer som man bör liksom komma till rätta med. Och i de organisationer där man har kommit långt med det här, då, där kan vem som helst ta det ansvaret. Då, att du måste inte vara en chef som är den som liksom säger ifrån. När det händer saker och ting som verkligen inte handlar om att man känner tillhörighet, utan precis tvärtom. Då.
Det där tror jag är så viktigt. Jag tror jättemånga... Man kanske liksom försvinner lite grann i att så här, men vi gör nog ett diversity and inclusion arbete och det finns nog någon policy, så här, ja, fast i slutändan så är det ju så här, det är varje individ i organisationen som är alla, det låter rätt laddat och kanske ansvarsfullt, men så är det också, det är både möjlighet och ansvar, att i alla situationer där jag är så har jag ju en möjlighet att stärka det här eller försvaga det, och det spelar ingen roll vad som står på en policy, det är ju hur vi bemöter varandra i möten, hur vi rekryterar, vad vi säger, inte säger, markerar, hakar på eller säger så här emot. Det är ju faktiskt där det skapas hos varje medarbetare, och som du säger som ledare, att det här är liksom så här en fråga om att ska jag vara ledare nu och framåt, så behöver jag ha både koll men också faktiskt agera på det här. Och det tycker jag är en bra provocerande grej att säga, att liksom, hur är din medvetenhet och agerande kring det här? Ja, spännande. Jag tror att du kommer fortsätta ha att göra en lång tid framöver. Så jag vet att du tycker ditt jobb är väldigt roligt också. Så att det är ju tacksamt, för som sagt, vi har en lång väg kvar. Men det är fint att få höra att det faktiskt som sagt går att påverka som individ. Vi kan göra jättemycket i ledarrollen. Det finns goda exempel där ute. Och det finns massor av affärsnytta att hämta kraft ifrån. Men till en början, som med den mesta förändring, så blir det lite jobbigt. Och sen blir det mycket bättre. Men så är det även med till exempel gå och lägga sig i tid, äta bra, motion. Så att det vet vi. Det som är bra, det är ofta lite motstånd. Ja, tusen tack Urban. Vi lägger länk till vart man kan hitta dig. Och jag vill slå ett slag för din bok också, Business as Equals. Som man kan läsa och fördjupa eller ge till sin chef eller ledningsgrupp i present kanske. Vi har ju en samarbetspartner i motivation.se. Där har du också varit inne och skrivit. Och det finns naturligtvis massa av artiklar där som handlar om jämställdhet. Och vi valde ut den idag som handlar om att bristande jämställdhet faktiskt skapar ohälsa. Så att vi matar på med argument för att det här är superviktigt att jobba med. Tack så jättemycket Urban för att du var med mig idag. Vi saknar Boel, men det gick ju bra ändå, tycker jag. Och,
ja, det gjorde absolut. Tack själv.
Ja, det gjorde det. Och tack. Vi tackar våra samarbetspartners motivation.se. Vi tackar förstås Agnete på Agda Media som sydde ihop den här produktionen. Och prata jättegärna om jämställdhet och mångfald med oss och allt annat som har med jobbet att göra på LinkedIn. Kommentera jättegärna våra inlägg där och säg hej. Och så hoppas jag att vi hörs om en vecka igen. Må så gott där ute. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.